Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dags att spetsa öronen för säsongsavslutningen i MotoGP. Det är dags för en ny MotoGP-podd och idag så har vi dessutom Sandy Berlin på plats. Välkommen Sandy.
Ja, tack Gubb. Jag har ju varit med 2 gånger tidigare så att, ja.
Känns bra?
Ja, absolut. Och jag kan bidra lite Thailands information i och med att jag har faktiskt varit på plats där.
Ja, Andreas, hur är det med dig då?
Det är bra. Jag tyckte du sa säsongsavslutning, men så är det väl inte för MotoGP-podden?
Nej, jag tänkte mer på säsongsavslutning. Vi går in i sluttampen på säsongen.
Det har du rätt i.
Och det är nu man lägger in en extra växel och laddar krafterna för dels nattjobb och sen långa resor för teamen och förarna. Vi har ju också någon lång resa framför oss lite längre fram.
Det är lagom då att vi är sjuka båda två.
Hörs det, tror du, eller?
Hoppas inte.
Nej, jag hoppas inte heller.
Ja, ni har ju småbarn bägge två, så det finns väl en rimlig förklaring till att ni kanske är sjuka också.
Egentligen skulle man vara sjuk jämt med tanke på hur det ser ut när man hämtar på dagis. Jag vet inte hur du har det.
Ja, det är samma.
Det rinner och det snoras. Och det, ja. Ja, jag är ganska nöjd att det går bra för det mesta, men jag känner mig lite hängig faktiskt. Men vi har ju förberedelser som sagt för Thailand och vi ska snacka lite Aragon. Vi ska prata om World Superbike som avgjordes precis och övrigt om MotoGP-mästerskapet och sen nyheter då och lite grann om Marquez chanser till en eventuell 8:e VM-titel. Det är några punkter.
Ja, och sen lite fokus Marquez också.
Lite extra med tanke på hans möjligheter att bli världsmästare redan kommande helg.
Det är tidigt.
Det är väldigt tidigt. Så här tidigt vet jag inte om vi har haft, eller har han haft möjlighet att avgöra så här tidigt någon gång?
Jag tror faktiskt inte det. För det har ju varit Aragon innan Thailand. Förra året var det ju Japan, men Thailand tillkom ju till förra året och då var det ju Aragon som var det femte sista, om man nu ska säga så. Och nej, det tror jag inte någon
har sett. Nej, det känns tidigt. Men om vi ska backa då till Aragon som var för ett par veckor sedan. Var du med och såg racet, Sandy?
Ja, jag tittade på racet. Jag tyckte det var rätt trist tillställning faktiskt. Det har varit bättre tävling. Han var alldeles för överlägsen från första träningen. Så ja, han satte ju nivån direkt och sen var det ju inte... Ingen var i närheten av Marquez. Han stekte dem helt enkelt.
Samtidigt en ganska svår situation den här att vara så pass överlägsen. Han satte ju alltså varvtider som var nästintill banrekordsmässiga. Det var bara ett par tiondelar över redan direkt på helgen.
På första friträningen, han var helt överlägsen hela helgen. Och han byggde vidare på det där och sen så på racet så känns det som att det var mer säkerhet än någonting annat.
Men det är inte helt lätt att leda race och vinna med marginal och fortsätta att hålla fokus. Jag vet inte. Jag ska inte säga att jag har så mycket erfarenhet av den där typen av överlägsenhet. Har du varit med om det, Sandy?
Nej, men vi såg ju när vi var på plats i Austin precis vad som kan hända. Marquez var ju på väg mot sin, ja, vad var det, 7:e seger på den banan. Och han föll på en skitvurpa egentligen. Och sen så kom han ju inte igång igen dessutom. Med det tempot han hade tror jag att han hade kommit på pallen om man bara kunde resa upp och sticka iväg igen med cykeln. Men ja, det var lite tvärnigt där.
Men det var ju någonting med cykeln där som heller inte var 100, sa han ju sen i alla fall. Sen tycker jag han har dolt det där. Han sa det någon gång att det berodde på någonting med motorbroms, elektronik. Men sen så har han mer sagt att det var hans eget misstag, jag vet inte.
Nej, det är kanske en klassisk Honda-förklaring. Du och jag har ju spekulerat om det där i sändningar. Det kan ju vara hål i blocket och ändå är det något elfel enligt Honda. Men nu vill man kanske inte ens erkänna att det är någonting problem överhuvudtaget. Jag vet inte.
Eller för att undvika att folk tycker att han skyller på saker.
Ja, så kan det också
vara. Det är ganska vanligt i den här branschen att folk gör annars.
Jag vet inte heller. Jag har faktiskt ingen uppfattning i den här frågan.
Nej, jag kan bara konstatera att han var ju faktiskt inte helt kry i inledningen av säsongen. Han var ju opererad, så att det han håller på med just nu är rätt imponerande.
Ja, det är ju det. Och jag tänkte också på det nu när vi inledde här med att konstatera att det här, så här tidigt har vi inte sett tidigare någon annan säsong att han ska kunna avgöra mästerskapet med 5 race kvar. Nu blir det för sig då 4 race kvar då, men efter Thailands racet i alla fall.
Ja.
Men Aragon här då, vidare efter bakom Marcus där, vad hade vi och vilka kunde hota eller vilka gjorde upp om övriga placeringar egentligen?
Ja, men det var ju ganska tajt ändå till slut. Det blev ju Dovizioso till slut som tog den här andra platsen, Jack Miller trea, så kör om Vinales som inte hade en suck på rakan. Jag tyckte nästan lite synd om honom där, för att han kände som att han hade ändå farten att kunna bli tvåa. Men inte greppet och verkligen inte farten på raken.
Nej, det ser extremt jobbigt ut. Ingen, som du säger, ingenting att komma med omkörd, omsvept av Ducatina. Dovizioso, när han blåste förbi, det var ju redan första tredjedelen på rakan. Och så ska det inte se ut egentligen.
Nej. Det är det där klassiska hjälmsnurret som vi brukar prata om.
Det var faktiskt så.
Dovizioso, han kom ju igen efter ett rätt uselt kval, så att det är imponerande och han visar ju verkligen att han är näst bäst efter Marquez. Han har ju faktiskt en teamkompis som har en likadan cykel som inte alls lyckades igen, skulle jag vilja säga.
Nej, det där börjar gå troll i Petrucci's performance alltså. Jag börjar bli lite orolig för hans del. Nu har det varit 4-5 race som har varit riktigt, riktigt dåliga från hans del.
Det här tycker inte jag att jag har sett tidigare från hans del, utan då, för om vi nu fortsätter med Petrucci så har det då handlat om utvecklingsarbete, att man, innan han hoppade in i fabriksteamet, att han fick testa mycket fabriksgrejer och av den anledningen tappa lite rytm. Men nu vet jag inte den här gången vad anledningen är riktigt.
Nej, jag vet inte heller det, men det verkar som att det har kommit lite hjärnspöken för hans del. Ja, efter han signerade.
Precis, bläcket på pappret och allting klart, slappna av, kanske inte vara lika på det längre, så att resultaten har inte kommit i alla fall. Men å andra sidan, Petrucci har ju varit lite av en mästare när det är stökigt väder också, kommer vi ihåg. Och han har ju inte haft några sådana förutsättningar att briljera i heller, så att det har ju varit torr race.
Större chans nu då när vi går in på den här Asien-turnén att det är lite svajigt väder, brukar ju vara det.
Sen tycker jag Petrucci, han är rätt stor den där killen fortfarande. Det är, jämfört med de andra piloterna, så är han en dimension större faktiskt i kroppshyddan.
Så är det.
Jag tror inte han kan inte bli så mycket mindre heller, för det har han jobbat på väldigt mycket senaste året. Åtminstone har han ju tappat ett antal kilon trots allt.
Ja, amputation då, så att det är kortare.
Då blir det inte mycket. Nej, det blir svårare att köra.
Och de här killarna är ju små.
Alla är små.
Petrucci, han är ju liten jämfört med mig. Och jag är ju inte jättestor.
Nej, och jag känner mig ju, jag är ju liten och jag känner mig ju stor i det här sammanhanget. Så att, ja, visst, det ska vi komma ihåg, att de är urläget, eller grundläget, så är de ju små. Det får man ju faktiskt säga. Men jag var imponerad också utav, om vi är inne på Ducati där, som du säger där Sandy, Dovis uppkörning. Och även Jack Miller som var stark på slutet. Han har gjort några riktigt bra resultat, Miller, och han visar ju att han, när det lirar för honom och han sköter om däcken, då kan han gå riktigt långt.
Men lite svajig fortfarande i resultaten. Det ligger han i fatet lite grann, tror jag, att det går lite upp och ner för Jack Miller. Sen så tycker jag att Yamaha hade faktiskt en ganska bra helg generellt sett på Aragon.
Men det blir tydligt att det just är toppfarten som är det stora, det måste de jobba med.
Och det sa vi under sändningen med att det är ju inte positivt för Yamaha att rakan ligger precis i slutet på varvet. Det är mycket bättre att ha den i början på varvet i så fall, för de har ju hela vägen att ta i kapp den här tiden. Nu hade de ju inte en chans.
Nej, precis. Det hade kunnat vara som Argentina till exempel, där det är långrak i början och sen är det krokiga partier på slutet. Ja, exakt. Då hade det varit en annan femma. Nej, det var helt klart Marcus Helg från start till mål, och bara han som kunde förlora det här racet.
Vi ska inte heller glömma faktiskt Aprilia hade framgångar. Det var ju faktiskt en sjunde plats. Det är väl det bästa han har gjort då, Espargaro. Och förra året var han ju också mer bra på den här banan. Det känns lite märkligt ändå. Aprilian känns inte som någon snabb cykel. Men här matchar ju Yamaha mer än väl.
Men just på Aragon så verkar den fungera väldigt, väldigt bra. Han hade ju sin egen teori runt det där, Aleix Espargaró, och just att man bromsar mycket under nedlägg. Och att just det gör att greppet bak sitter och att det blir stabilare inbromsningarna. När man bromsar rakt, då lyfter bakhjulet och då stannar man inte på det sättet in i de här svängarna, utan här är det nedlägg och pressa ner bakhjulet i asfalten. Och ja, intressant teori. Är det så är det ju, då har de ju ändå lokaliserat deras största problem på något sätt.
Skulle det vara roligt om de lyfter sig så pass att det går att utmana KTM. KTM som hade urtung helg med Paul Espargaros skada.
Ja, och så Kallio dessutom då som fick ersätta. Men jag tycker han gjorde det bra, Mikael Kallio, men det blev inga poäng till slut då. Men Paul Espargaros som kraschade, var det under FP4 som han kraschade på kalla däck, såg det ut som, ner i kurva 9 där, chikanen, och slog sig också och bröt armen. Det verkar som att han ska köra nu i helgen.
Ja, det är tidigt. Och jag är lite förvånad över det där faktiskt, att han ska upp i sadeln så pass snabbt, 2 veckor efter krasch och fraktur.
Men det var ett brott, det var inte bara en spricka i handledsdelen där. Och,
ja, vad är det för skillnad?
Smärtan är ju ungefär densamma på något vis.
Ja, jag vet faktiskt inte, men det kan ju inte ha varit så allvarligt. Det kan ju inte vara benpip genom huden åtminstone.
Nej, definitivt inte. Nej. Du, Andreas, som har kört här på Aragon, ner för den här minikorkskruven och så den här långa, långa vänstern. Alltså det ser ut att gå ruskigt fort och bara mata på. Ja. Hur är känslan där egentligen?
Nej, men det är ju som vi sa under förra helgen där, eller under den helgen, att det är nog det svåraste partiet på hela kalendern skulle jag gissa. Det är extremt svårt att veta var man ska lägga på gas någonstans, och sen speciellt då inbromsningen i kurva 12.
Och så lång acceleration under mycket nedlägg också.
Ja, det är det.
Det är också en svår faktor.
Ja, det är det. Men just inbromsningen där såg vi ju många göra misstag också. Det gör man i den för att den är svår.
Under racet såg vi Rins i början på racet till exempel.
Ja, det var lite bowling från Suzuki-cyklarna. Både Mir och Rins, de tappade vingar där. Och han fick även en bestraffning till slut om Rins.
Ja, det var ingen bra helg för Rins.
Nej, det var lite tråkigt med för Morbidelli, som hade ändå ett bra race på gång, tror jag, och bra resultat på gång.
Blandade framgångar får man väl säga då, bland märkena. För det får man ju även säga att det måste vara blandat när det gäller Honda, eftersom man har Marquez som överlägsen och sen övriga förare som inte är tillnärmelsevis i samma fart som VM-ledaren.
Nej, så är det.
Och samma gäller, det var ju också blandat Ducati där som vi sa. Stor skillnad där mellan förarna i teamen. Det var väl Yamaha fortsatt då, som var hyfsat jämna fartmässigt. Då blir det väl Vinales Rossi då, som vi får jämföra i så fall.
Just det. Men däremellan var det ju Quartararo också.
Ja, stämmer. Och han hade inte riktigt samma vassa helg då som tidigare. Och matchade inte vare sig Vinales eller, visst hamnade han bakom Rossi också?
Han var före Rossi i mål. Rossi tappar ju Crutchlow till och med på
sig. Ja, just det, Rossi var väl någonstans åttonde där.
Ja. Han gjorde ett jättebra resultat ifall man inte hade gjort ännu bättre resultat tidigare under säsongen. Han har varit full femma i mål eller något sånt där. Så det är ju succé.
Ja, men det är absolut succé, men jag tror inte vi ska jämföra. Nu är det 5 race kvar. Jag tror inte vi ska jämföra riktigt med hur det gick på Misano. För det vi ska komma ihåg från Misano var att han var där och testade bara någon vecka innan. Och man ska inte underskatta just den. Det har vi pratat om, vikten att kunna börja på en bra nivå redan under FP1. Om man varit och testat, ja, då kan man göra det. Jag tror att det kan vara lite tuffare ändå för Quartararo de här sista racen faktiskt.
Ja, för här har han ju ingen, det är lätt att glömma bort det. Han är ju ny på alla banor i MotoGP. Så får det
som en fördel då kanske, det är att de här banorna kör ju de andra förarna på väldigt lite också, förutom då Sepang. Där har ju varit och testat å andra sidan, ska vi komma ihåg. Men Japan och Thailand, ja, jag vet inte. Däremot hade ju Yamaha en bra helg senast i Thailand, så att förra året.
Mm, lite oväntat där också, för det här är ju också, det kommer vi längre fram till, men det är också långa raksträckor och hårda accelerationer på några ställen.
Så är det.
Ja, inte helt lätt att dra några generella slutsatser kring utvecklingen på cyklarna. Det är det faktiskt inte.
Men att de har tagit ett steg Yamaha, det är ju någonting som är tydligt. Verkligen. Kul att se, tycker jag.
Absolut.
Vad tar du med dig från Aragon-helgen då, i minnet, Sandy? Vad är det bestående?
Oh, jag vet inte. Jack Miller imponerade ju faktiskt som utmanande Vinja alldeles på slutet. Plus att jag tycker han, jag bara gillar honom mer och mer. Jag tycker han har kul kommentarer också. Lite som Crutchlow, lite uppkäftig kille. Och så är han, ja, han är ju de här som knackar på när de här ska sluta, de äldre killarna. Han kommer ju vara kvar ett tag i serien. Så att...
Men vi har ju pratat om det också lite tidigare, att är det inte lite så att de som har engelska som modersmål på något sätt är lite mer, de är ju såklart mer talföra, men att de kan bjuda lite på sig själva också, som Crutchlow, som Miller,
jag tror Stoner, att det ligger, jag tror att det ligger mycket i det där ändå.
Casey, man kan Stoner.
Man kan vara sarkastisk på ett helt annat sätt. Exakt. Det såg ju vi i Österrike om inte annat där när han hintade om Lorenzos semesterplaner och vart han skulle behaga dyka upp igen då.
Det är inte varit samma sak om Marcus eller någon annan hade sagt något liknande.
Nej, det hade inte funkat på samma sätt.
Nej, det hade inte det.
Nej. Nej, men man blir påmind i alla fall. Om jag blev påmind om Marcus överlägsenhet när det funkar. Och det här var ju någonting som han lyfte redan innan helgen och som han direkt bekräftade. Och ja, otroligt imponerande. Det är inte så konstigt att han är den som sätter ribban i den här klassen fortfarande. Efter, ja, och då är det ju ändå inte så länge han har kört i klassen. Men han har ju hållit den här höga nivån rakt igenom och bara missat ett mästerskap. Än så länge.
Så är det.
Mm. Vad tar du med dig, Andreas?
Nej, men det är svårt att ta med sig någonting annat än hans överlägsenhet. Nu pratar vi mycket Marcus här, men vi har ju en punkt där det står Marcus lite senare. Men det är svårt att inte ta med sig det, faktiskt, tycker jag. 1,6 sekunder FP1. Det är otroligt.
jag kommer ihåg när jag läste tidlistan där efter passet och såg att Rossi var 3 sekunder efter. Jag tänkte, vad, det måste ju stå fel. Men det var ju inte fel. Det visade sig att det var ju så, faktiskt. Ja, Sandy, nu kommer ditt hjärtebarn, World Superbike. Vi skiftar spår, är ni med på det?
Absolut.
Ja, det var ju tävling i helgen som... Ja, jag låg i soffan och tittade på en eftersändning på Eurosport. Och så med 7 varv kvar gick de på reklamavbrott, för de har ju reklam i sina sändningar. Och så när det kom tillbaka så var det Watts, sådana här roliga klipp, i 15 minuter. Och sen började Speedway-EM. Och jag varit så jävla arg, alltså. Så att, ja, jag vet inte vad som har hänt där, men...
Hade du ingen direkt nummer till någon producent?
Jag bryr mig inte längre, jag är ledsen, alltså. Men det är ett skämt, alltså. Kanalen är ju chanserat. Det är ingen svensk kommentering längre. Det vet ju jag, för det är jag som brukar kommentera. Och att man tar bort... Det var det bästa superbike-hitet som jag har sett under året, dessutom. Det var världens race, var det. Och så är det 7 varv kvar och så får man inte se upplösning.
Och det har inte ens kommit in någon eftersändning?
Nej, det här var ju en eftersändning, för det var ju någon viktigare sport som slog ut livesändningen. Så att, nej, det var, skulle jag väl säga, skandal. Hade man haft Eurosport Player, då hade man kunnat titta på den streamen. Visst, ja. Det funkar, men jag har varit så himla arg. Så att,
ja, det där var inget vidare, men det var ju en oväntad upplösning. Tittar man tillbaka på inledningen på säsongen, då är det ju svårt att förstå att det till slut nu är Jonathan Rea som tar sin fjärde titel.
Blir
det
femte.
Är det femte titel?
Femte i rad.
Herregud, ja. Femte.
Mm. Jag såg ju till slut klart det här första hitet och det var ju en debutant som vann. Alltså, det är turken Toprak Raskatioglu, tog sin första seger i det 800 superbike-hitet som kördes. Och Rea på sista varvet, han hade en sekunds lucka och jag vet inte vad han gjorde, men han prutade av alldeles för mycket och så åkte den här unge turken om han och tog segern, så det var ju livat in i Pechetti-teamet. Och Rea såg mest snopen ut då. Han fick ju ta sväljare med, ja, helt enkelt med stor mod, men och gratulera honom, men han gav bort det där på något vis. Han kanske var nervös när han insåg att ja, det kanske sladda eller hasa eller någonting, men det var inte likt honom. Och sen på söndagen så kör man kör ju 3 hit nu för tiden. Och man kör ett kort sprintrace på söndagen och man har som ett superpoolrace. Och då vann ju Toprak Raskatioglu även det hitet. Så att han stod ju pole position för andra hitet. Och där gjorde han istället bort sig och kraschade framför Bautista som körde på han så att bägge gick omkull. Och sen så när Rea vann andra hitet så avgjordes mästerskapet med två deltävlingar kvar. Och det är lite märkligt med tanke på att vi stod här i våras med MotoGP-podden nummer 43. Bautista hade briljerat i sin debut. Och man kunde läsa på nätforumerna under den perioden när han tog sina 11 raka segrar att man kunde skicka över pokalerna direkt till Alvaro Bautista och Jonathan Rea. Han kunde minst han inte köra motorcykel. Han blev frånkörd av en föredetting i MotoGP och så var det inte. Så att...
Nej, det var en väldigt, väldigt sväng på säsongen där. Men,
helt otroligt sväng.
Ja, det är faktiskt helt otroligt. Men det var ju någon skada involverat också i det här.
Ja, det var ju någonting på Laguna Seca där. Han kom inte till start i andra heatet och vad det var. Men...
Det svängde på Jerez. För fram till Jerez så hade han, jag tror han hade 61 poängs ledning Bautista. Och så när de kör ut på andra superbike-heatet på söndagen så vurpar han på första eller andra varvet. Och... där började missflytet. Så sen tror jag han nolla 4 gånger. Bland annat Laguna Seca tog han inte en poäng på. Och Rea, han hade ju varit smart. Han hade ju tagit andra platserna i de första 11 hiten utom på Assen. Då kom han faktiskt 3 bakom Van der Mark. Men i övrigt hade han skugga Bautista och bidade sin tid på något vis. Och sen på Imola så slog han till. Men man såg rätt tydligt att Bautista, han kunde... var med och fightas och vinna på banor som han kunde. Men Imola, det var ju okänt territorium för Bautista. Och det har vi ju sett nu också. För nu har man ju kommit in Magny Cour senaste helgen. Banan som inte ligger i MotoGP-kalendern. Och då har han haft det betydligt tuffare att hitta runt.
Men det är fortfarande så här att det inte... I mitt sätt att se det så är det inte riktigt Rea som har vunnit. Han har varit smart Rea. Har blivit 2 de här gångerna. 11 nästan då. 11 gånger förutom när han går bli 3 passen. Men det är ju Bautista som har förlorat mästerskapet. Det är ju det som har hänt.
Ja, men även, visst var det någonting i reglementet här också för Ducati-cyklarna? Visst ändrade man under säsongen här med varvtalet?
De drog väl ner varvtalet lite grann på Ducati, men jag vet inte riktigt om det gjorde
kanske
det.
Enda förklaringen.
Nej, inte den här skillnaden.
Nej, grejen är ju den också att Davis, som är teamkompis med Bautista, han tog ju sin första seger i USA på Laguna Seca. Han var ju på södra läktaren inledningsvis med likadant material. Jag får räkna ihop här. Bautista har så här långt tagit 15 segrar. Du får tänka bara om man kör det här söndagshitet räknas också då. Det är mindre poäng i för sig. Det är bara 12 poäng och så det är ett kortare race. Men Rea har tagit 12 segrar. Det är ju 6 hit kvar att köra. Men det här
talar ju för det jag sa precis. Att det är Bautista som har förlorat mästerskapet på grund av att han har kraschat alldeles för mycket.
Medans
Rea var mer smart när Bautista dominerade.
Så är det. Rea har nollat på Imola i andra heatet. Assen körde man ju inte superpoolracet. Det var väl snöstorm eller någonting där då. Medan Bautista har nollat vid 5 eller 6 tillfällen här på listan.
Ja, för många.
Så blir det ju. Men det här blir ju lite intressant med tanke på fortsättningen inför nästa säsong. Där. För det är ju lite intressanta förarrokader eller förändringar inför nästa år. Där. Och bland annat Bautista som gör helt om här nu och kommer åka för HRC. Det kom nästan som en bomb för mig faktiskt.
Lite överraskande, men de har ju ändå samarbetat tillsammans förr. Jag tänker på i MotoGP-klassen till exempel då. Innan Bautista gick till... Nu tog han en lång sväng, men till slut hos Ducati. Så att helt oväntat var det kanske inte. Och han gick ut, jag tycker det var lite roligt, han gick ut och sa att de hade ju signat, vem var de signade här nu då? De signade ju Scott Redding. Och då fick han se sig över en annan styrning. Så gick ju Bautista ut och sa, medan då han Claudio Domenicali.
Ja.
Han gick ut med och sa att vi hade visst erbjudit Bautista ett kontrakt på 2 år. Med 6 nollor involverat som han hade tackat nej till. 6 nollor innebär ju då 10 miljoner kronor. Ja,
frågan är vad som är rätt här. För de har fått med rätt mycket kritik annars Ducati för sina... Ja, hur man har behandlat förare eller hur förare kommit och gått där och inte riktigt fått chansen att vara kvar på något vis.
Nej,
innan.
Nej, så kan det vara. Men ändå 10 miljoner för Bautista 2 år. Ja, tydligen bättre då hos HRC.
Honda, det ryktas att det är en ny cykel på gång också, men ja, det är ju ingenting bekräftat, men att det skulle vara någon form av V4 även. Ja, baserat på MotoGP-hojen kan vi ju gissa liksom.
Ja, men sen var det många andra plus också här med baserat i Barcelona och att man skulle ha tätt samarbete med även med Repsol och med Honda MotoGP-delen där. Och sen är det inte klart vem som blir andra chaufför heller, vem som blir andra pilot i
Nej,
teamet.
Nej, det är mycket silly season i Superbike-depån nu. Men Bautista till Honda är klart. Och den här unge stjärnskottet Raskatioglu ska ju gå till Yamaha och ersätta Alex Lowes. Och Lowes ryktas att han blir teamkompis med Rea. Och då åker ju Haslam ner i Raskatioglus på Chetti team. Så att det cirkulerar, det är silly season för fullt där.
Leon Haslam, vad har jag sagt Haslam. Om Leon Haslam?
Ja. Nej, men Leon Haslam är en bra chaufför, det visar han på Suzuka 8 timmar, så det är kanske därför han kommer vara kvar hos Kawasaki, men i en lite blygsammare roll, för att man vill ha hans tjänster på nästa års Suzuka 8 timmar igen. Och det är också ett rykte att Raskatioglu varit förbannad över att han fick inte vara med i laget på 8 timmars racet. Han var med och kvala och han var snabbare än Haslam, men å andra sidan har Haslam vunnit Suzuka några gånger, så man kanske inte litade på den här. Kanske lite vildhjärna ska visa upp så här då. Och man valde att gå ut med Rea och Haslam och köra alla 8 timmarna. Vi har ju diskuterat det racet förut, men jag var ju på plats och det var ju otroligt dramatisk upplösning av den tävlingen.
Ja, sällan skådas lag, den här upplösningen som du säger med Rea som håller på
att gå. Jag tycker det är lite klantigt av Kava ändå att tappa honom. För han är ändå en framtidsförare, framtidsnamn. Och så har man Haslam där, vi har ju varit inne på vad jag tycker om det beslutet att Haslam i Superbike-VM för. Det behöver vi kanske inte ta igen, men han är jätteduktig, jag håller med.
Ja, men det
men
känns
inte
också
på
som
en fabriksstyrning.
Nej, det känns det som att britter har man ju 13 på dussinet också i mästerskapet. Ja. Det är ju intressant med flera nationaliteter också. Men borde vara även marknadsmässigt, tänker jag.
Tänk lite så här då. Två tuppar i samma bås. Titta hur det är i Formel 1 just nu mellan Vettel och Leclerc. Ja, det är ju roligt i och med att det är strategisport på ett annat sätt. Men just diskussionerna. Sykes och Rea gick inte så bra ihop på slutet. Det funkade ju bra första åren när Rea var ny i det här teamet där Sykes var etablerad. Sen började ju friktionen.
Sykes och Buzz gick inte så bra ihop heller.
Nej.
Nej, det var
inte alls bra.
Världskrig.
Och ja, men titta på det här också. Nu är Raskatioglu inne i Yamaha-familjen. Vad kan det leda till ifall vi tittar i förlängningen in i en annan serie?
Hur gammal var han? Kom vi fram till det då?
Ja, han är 22 år gammal. Så att han är ju verkligen ett framtidsnamn. Van der Mark är 26 år gammal. Så att han har ju några år mer på nacken. Men det är ju fortfarande
ja,
unga
killar. Ja, nu med den värmningen. De har ganska många framtidsnamn. Förare som inte är speciellt gamla.
Det är bra. Om vi tar bort, och stabila också.
Ja, tar bort Rossi såklart då, sina 40 år. Men vi har rätt många därefter med Vinales, han är inte 22-23 han också. Quartararo, han är ju knappt 20. Morbidelli är inte speciellt gammal.
Nej, men du Sand, är inne på att man ska värva i så fall till MotoGP också.
I förlängningen.
Det är inte så vanligt längre, men det kanske kan vara aktuellt.
Ja, men tänk så här. Kawasaki, vad har de att erbjuda Raskatioglu i MotoGP?
Nej, där är stopp sen.
Ja.
Så är det.
Yamaha har ju faktiskt ett fungerande satellitteam nu och de har ett fabriksteam, varav en av förarna snart faller för åldersträcket. Även om jag hoppas att han kör tills han är 46, Rossi.
Men duger Yamaha då? R1-an, M i Superbike-VM? Får vinna på?
Det är ju frågan, för i helgen, det var ju den bästa Superbike-hiten här på Magnukor. Du har ju kört där, Tobbe, så du hittar ju runt den banan.
Jag kör 24 timmar så
här. Ja, och jag vet inte ifall den här Adelaide-hårdnålen, den här hårda inbromsningen, men det var ju otroligt bra race. Och Van der Mark körde nästan hjulen av den där cykeln, la sig till och med i första hitet. Så att jag fick en känsla av att den inte riktigt räckte till. Ja, de utvecklar ju som sagt, det kommer ju, har ju kommit några nya uppdateringar på den där R1-an. Så att, plus att Superbiken, de är ju lite mer utjämna. De drog ju ner varvet på Ducatien som ni nämnde tidigare. Och alla ska kunna vara med i toppen. Honda gjorde bra resultat. Jag tror Kamja var 6 eller 7 i första hitet. Han har varit skadad och gjorde comeback och gjorde ett av Hondas bästa resultat i år.
Det var ju lättare att säga när jag åkte, eller det har ju du också gjort den resan då, Superbike här hemma var ju ändå, det är ändå baserat på standardhojar. Man hade ju bättre koll på under den eran var de här små skillnaderna bestod i på hojarna där. Men jag håller ju med dig, det kan inte vara många, det kan inte vara många heatseger vi har räknat in för Yamaha under den tid, den nyaste ärrätten.
Nej, nej, absolut inte. Van der Mark vann ju dubbelseger på Donington förra året och Lowe's tror jag vann i Bruno. Och sen har det ju varit tunt med segrar. Det är väl Van der Mark som har tagit någon mer här i år.
Kanske någon passen eller?
Ja, han vann i Jerez. Andra hitet vann ju Van der Mark i år. Så att, men i övrigt
sen är det tillbaka till 2009 och Ben Spies.
Mm, visst är det så.
Ja, han var ju dominant faktiskt.
Jag
ska faktiskt nämna en sak till. Supersport-VM går ju parallellt, både 600-klassen och 300-klassen. Och där är det helt öppet också, för att Randy Krumenacher, som ni känner igen från Moto2, han var ju i ledningen och vurpade tidigt i loppet. Så hans teamkompis Cari Casulo, också en ung italienare som kanske dyker upp i Superbike nästa år, han hade guldläge att ta in massor av poäng. Han vurpade ju också från ledning några varv senare, så att det var status quo mellan de två när de åkte därifrån. Och i 300-klassen så vann Anna Carrasco, tjejen vann, och hon var inblandad, det var fyra stycken i fight ut på sista varvet, och hon, ja, hon snöt alla grabbarna där, så att riktigt kul att se det race också. Det är en klass jag tror på, och framförallt kanske vi kan få svenskar som kan komma ut och tävla internationellt just i den här 300-klassen.
Mer tillgänglig pengamässigt också,
ja,
såklart.
Ja, faktiskt. Och reglerna är hårt styrda, så det finns inga fabrikscyklar, så man kommer inte ut och blir omkörd på rakan av folk som sitter upp. Liksom, utan det är där jag tror unga svenska förmågor kan komma ut och börja köra internationellt.
Ja, litet nyhetssvep tänker jag att vi kan dra innan vi
nästa
hoppar
punkt.
Vidare på... det får bli så. Punktbyte.
Ja.
Det har varit ganska så torrt på nyhetssidan, men vi var inne på, jag skulle vilja lyfta en sak i alla fall, och det gäller kopplingen här. Vi var inne på endurancekörning nyss, och det har ju faktiskt dragit igång nya VM-säsongen med Boldor, och det var ju katastrofväder där inledningsvis, och man bröt ju racet under många timmar till och med.
Ja, man gjorde det. Bröt man vid 7 på kvällen,
ja,
någonting sådär, 7-8.
Precis, det började blött, och sen kom det monsunregn, så man bröt på kvällen. Och sen stod cyklarna i pitlane på blåa linjen med skynken över sig till klockan 06.00. Då rullade man ut igen och startade bakom säkerhetsbil.
Men dramatik, men också intresse från svensk sida där med Kristoffer Bergman som var med i täten till och med inledningen utav racet.
De var ju där inledningsvis, var de med och ledde racet. Var det Gino Rea som körde just då?
Ja, Gino Rea är ju lite känd som kraschkung, men den här gången gjorde han allting rätt och är regnspecialist. Han har faktiskt vunnit ett race i Supersport-VM just under stökiga förhållanden. Jag tror det var upptorkande. Så han var uppe och ledde alla fabrikscyklarna med Honda France, Kawa France och särt hela bunten Yamaha fabriks. Det var rätt mäktigt att se när han körde ifrån dem inledningsvis i regnet. Och sen även på morgonen när de startade om igen under blöta förhållanden var han upp och drog i ledning och lämnade över till Bergman i ledning, som jag tror var omkörd, men sen återtog ledningen. Så att vi hade alltså Kristoffer som högst upp på resultatlistan snurrade ute på Boldor. Och det är värt att säga också att det är en bruten säsong här, så att det här är alltså första deltävlingen i 2019-2020 års mästerskap, för finalen går alltid på Suzuka, man vill ha den där. Så att de ligger ju tvåa i VM, det här Wojcik, polska teamet med Rea, Bergman och Alek, vad heter han, Maurin.
Mm. Yep.
Men det var ju helt otroligt den incidenten som hände på förmiddagen. Det finns ju inte... Att tre toppteam bara försvinner.
Nej,
sådär.
Det var ju Wojciks smala lycka för att de hade ju, när det var torrt, så de hade ju inte en cykel som hängde med fabrikscyklarna, utan de kämpade på och gled ju neråt. Men så händer ju det som inte får hända. Honda France skjuter motorn, det är hål i motorn, det kommer ut olja på banan och där kraschar både fabrikskavan och jamman och så några privatkillar. Och så blir det världens eldsvåda. Och det tar dessutom eld i alla däck däcken bakom, så att de har ju svårt att släcka det här. Alltså de står ju där med sina släckare och kommer ingen vart. De får ta dit brandbilar och släcka där, så att det blir ju pace car under...
Ja, jag tror aldrig jag har sett en sån brand under ett motorcykel hit.
Nej, inte inne på banan, det där är ju inte på campingen.
Ja. Det är där, det är där sånt där är. Yep. Nej, det brann väldigt, väldigt mycket, gjorde det. Det var ju bara kolbitar kvar, de där stackiga cyklarna och... Han Kawasaki, SRC, Kawasaki-gubben där, regerande mästare. Han var ju gråtfärdig där i tv-serien.
Och Loris Bass som körde just då. De, som tur var oskadade bägge två. Hojarna totalt förstörda. Och det här gjorde ju att Wojciech hade ju egentligen bara ett fabriksteam att slåss med. Och det var ju Seth Suzuki som till slut också vann racet. Så att hade de blivit av med dem också, då hade de vunnit.
Mm. Och det var en dröm egentligen för Cert också, som tappade titeln i Suzuki här på finalen med sju minuter kvar.
Ja, det var lite revansch för dem faktiskt. De var väldigt väl värda. De hängde inte med under den första delen av racet när det var blött heller. De var nere på en 56:e plats och hade inte tempo då.
Men nu blev det alltså Vincent Philippe för, ja, vi bara räkna på båda händernas fingrar och lite till här som... Han ska tydligen, det var tydligen hans sista Boldor.
Mm, det var sista racet. Och teamchefen har ju redan gått i pension, en ny kille som sköter om teamet. Men jag vill återigen lyfta Bergmans team, det här polska Wojciech-teamet. De hade ju två cyklar dessutom. De hade en i Superstock-klassen också, som det också gick bra för. Det här är jättebra. De var ju supertaggade av de här framgångarna. Och det var ju hysteriskt kul att se han uppe på prispallen och allt runt omkring. Och endurance-säsongen fortsatte ju nu härnäst med Sepang 14 december, VM-deltävling. Där är det risk att vi får se Petronas-teamet. Morbidelli som en av piloterna. Och jag vet inte vad det var, Serin som skulle åka ihop med honom.
Jo, stämmer.
Och sen så...
Och det är Van der Mark också.
Ska de ha tre gubbar där?
Ja, det kan
vara. Inte vissa är det så. Mm.
Och sen så är det...
Men vänta lite här nu.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Stopp. Det här ingår i VM-serien. Det är en ny, deltävling då.
Det är 2019-2020.
Ja, absolut. Ja, men det är första gången de kör. Ja, just det.
Mm. Ja, den här har de aldrig kört på Sepanget under hans lopp tidigare, vad jag vet.
Det spekulerade du och jag om. Vi var ju osäkra på om det var i VM.
Vi visste inte.
Jag trodde det var ett separat race.
Det är VM.
Ja,
det är kul. Deltävling 2. Och sen så är deltävling 3. Det blir ju Le Mans i april. Så det är ju... men det är det man har velat. Man har ju velat bryta säsongen för att kunna köra race på andra sidan jordklotet när vädret tillåter. Nu är det Sepang. Vad är det som säger att det inte går någonting kanske i Australien? Castrol 6 hours. Mm. Det var ju häftigt.
Ja.
Ingår i VM. Och sen tredje tävlingen då, Le Mans i vår. Och sen så är det väl Oschersleben och så finalen på Suzuka igen. Då, så att. Och endurance-VM växer, det är ingen snack om saken. Och det är också, digniteten på förare blir ju bättre. Loris Bass som kör i Superbike-VM var ju en av piloterna hos Yamaha. Och det är ju eran kompis Randy Depinier, Mike DiMeglio, lite gamla världsmästarämnen. Louis Rossi som springer runt med er i kommentatorsbåsen, är med och kör. Kanske något för Lion?
Nej, jag ska inte ta upp det där igen, men det är fortfarande fascinerande, och det är som du säger där med regnet och inledningen där, det går att göra så mycket under ett det är nästan enda tillfälle det går att skapa stora luckor i de där racen, eller så är det under depåstopp, miss i depå eller tvärtom då, bra tajmade depåstopp. Är det torrt och allting funkar, då är det ju svårt att göra de här stora skillnaderna.
Jag är för mig att du har kört rätt bra i regn med bollig i gänget det året.
Jo, jag minns att det gick att göra mycket där. När det gick bra så var det var stora fartskillnader.
Ja. Kul.
Mer på nyhetsfronten då. Om vi går tillbaka till GP-serien men håller oss kvar i Norden, så var det ju den här nystartade Moto E då med kraschfest på Misano, och där var det tyvärr skador. Jag vet inte om, har du koll där Andreas, någonting på Nicky Tulli som gjorde illa sig?
Ja, men visst var det, han kraschade i kurv 8 och det var ju lårben och arm som han bröt i den incidenten, och där försvann ju hans mästerskapschanser. Han vann ju inledningsvis.
Han gjorde det. Misslyckat kval där som föranledde det här, och sen var det en satsning på att ta sig upp fort i racet, för det är korta race också, ska vi komma ihåg.
Precis, för jag tror det var 6 varv bara, och man gick på innan där kurv 8 och det gick inte, och körde ihop med Bradley Smith och någon annan förra också.
Men annars, han vurpade ju på kvalet, och det var därför han hamnade långt bak också.
Men annars, kring Moto E just, jag måste säga att jag är fascinerad över jämnheten och hur, dels hur fort de kör och sen hur jämna racen har varit här. Jag tycker det har varit underhållande år faktiskt.
Tycker jag också. Det ska bli spännande att följa den här serien. Jag tror det kan bli ännu bättre, eller det kommer bli ännu bättre till nästa kommande säsong, och mer attraktivt att köra för de riktigt vassa förarna.
Ja, jag tyckte det var lite kul. Jag satt ju faktiskt på huvudläktaren på Misano. De körde ju 2 hit där. Tulli kraschade ju första tyvärr då. Men jag videofilmade det. Jag vet att man inte får ursäkta det här, Adorna. Men då hör man transmissionsljuden när de drar iväg från starten. Och helt plötsligt hör man en BMW-säkerhetsbil brumma på där. Man hörde inte hojarna, men man hörde bilen.
Men de körde ju med en i8 inledningsvis som sån där säkerhetsbil.
Ja, i alla fall i Österrike såg vi det.
Ja, visst gjorde de det.
Ja, här var det förbränningsmotor.
Men här var det ju någon M5-6 eller något liknande.
I Italien.
Fast de hade i Italien. Visst hade de en lansering av någon ny BMW som de säkert ville köra med.
Det kan, ja, men, kan det vara.
Häftigt. Jag tycker startögonblicket är maffigt just när det bara viner i benen. Och så luktar det lite skalettrik bilbana in på läktaren, noterar vi också.
Vet du vad jag längtar efter? Det sa jag redan under Misano. Jag längtar till MotoGP-låt. Så. Jag kan inte, nu vet jag, det finns många, säkerligen fler som inte håller med mig, någon som håller med mig, men det låter hela tiden på en sån här bana, vi som jobbar där. Tänk när det låter så här, man kan ha en konversation och titta på motorcyklar samtidigt.
Det blir ju mer tillgängligt då, som du säger, det blir mer socialt, men det är någonting, får jag ändå, jag får en känsla
att det saknas någonting. Ja, men det är klart. Ja, men självklart är det så. Det är ju en stor grej med ljudet när man inte är så van, men vi, nu har vi ändå varit på rätt många race, vi är rätt vana vid det här dånandet hela tiden.
Ja, jag vet inte, jag tycker det låter för mycket. Det är maffigt i starten när de sticker allihopa med det här med 130 decibel, men i övrigt så man sitter med öronproppar i där ute på läktaren. På Suzuka-banan då var det likadant, trots att det är superbike, de låter ju mindre, men ibland är det också läktarna betong, att det studsar på ett sätt så att det blir väldigt jobbigt och sådär, så att för mig skulle det gärna kunna låta lite mindre.
Och då kan det bli lite mera familjetillställning också, man får med nya, nu drar man sig för att ta med sig barnen, det låter ju extremt mycket.
Ja, det gör det, det låter extremt mycket. Ja. Det går inte riktigt att förstå hur mycket det låter om man inte har hört det själv. Nej, jag 10 år framåt.
Då ser det annorlunda ut.
Ja, luktar det skelettig bilbana i varje sväng.
Vi får väl se.
Ja, vad har vi mer på förarsidan då med kontrakt och så? Vi har pratat rätt mycket om det i vår förra racehelg under Aragon där, men några intressanta förändringar i, om vi börjar med Moto 2, så har det ju några intressanta signeringar som har skett i alla fall på slutet.
Vierge då till Petronas till exempel, och Sam Lowes till Mark VDS jämte Alex Marquez. Det blir lite intressant att se om man kan få sitt genombrott nu eller hur det går egentligen.
Ja, och det har byts mycket kåpor i Mark van der Veels teamet nästa år.
Kraschkontot får nog öka lite.
Ja, han är väl den som toppar den här statistiken varje år. Det var väl så även i MotoGP och Aprilia. Och
känns så.
Ja, det känns som med Sam Lowes. Men han kan ju också, får han till det där och får lära sig att stå, då kan det gå fort.
Ja, men så är det.
Han har varit snabb på försäsongstester. Och sen så ska vi inte glömma för backarna säsongen när han och Sarko åkte ihop. Jag vet, Sarko petade en kullan på hemmaplan någon gång i Donington eller Silverstone eller vad det var. Var lite surt. Och då var han snabb den säsongen och tog väl ett par segrar för mig också.
Han har kapacitet.
Jag tycker det har lossnat lite grann för honom. Han kom ju bra på Misano. Han var väl femma i målen. Och det var väl inte helt galet sist heller.
Nej, det har lossnat för honom under den här säsongen och slutet nu. Men det är ju absolut tänkbara titelkandidater om det går rätt väg under året. Mm. Och dessutom tillsammans med Alex Marquez. Men dessutom, det här är ingen ny signering. Men visst är det så också att Augusto Fernandez kommer köra vidare hos sponsteamet. Och,
ja, precis.
För det är de två andra starka förarna i år där, både Baldassare och Fernandez.
Just det, de kör vidare i sponsteamet. Och övrigt som är lite anmärkningsvärt är ju Bulega då, som hoppar av Sky Racing. Och ta sig in i Gresin istället då, istället för Lowes. Även att Tom Lytty inte har något kontrakt än så länge.
Han det kanske är för dyr.
Ja, eller så är det dags att lägga hjälmen på hyllan. Han är inte purung.
Nej.
När var det han varit världsmästare i 125? Det var ju före Kallio.
2005.
Ja, du ser den ta sig.
Så är det. Om man jämför då med till exempel Andrea Dovizioso. Han vann 2004. Och så jämför man lite då vad Dovi är idag och vad Lytti är idag. Stor skillnad.
Ja, det är det.
Vad har vi mer att säga om Moto2 där?
Ja, men inga övriga stora signerare. Det är ju möjligtvis kring Petronas-teamet någon förändring där. Eller som någon tanke, visst är det så?
Ja, exakt.
Med brittiskt...
Med Jake Dixon som det ryktas om där. Och sen även då Marco Bezzecchi som tar steget in i Sky Racing via 46. Det är väl de.
Mm.
Moto 3 då?
Där har vi ju haft, där hade vi en intressant helg i alla fall i Italien. Där man, visst var det Italien där det blev klart att man tog in ny förarcoach till Romano Fenati.
Ja, exakt. Andrea Enon och hans brorsa skulle vara förarcoach, manager tror jag det var.
Och kontraktsmässigt nu så har det här tagit en nivå till. Visst
ja,
var det så?
Ja, men det är ju så. In i Max Racing Team. Så han ska byta till KTM och köra då för Max Biaggi.
Men du har inte alla de här grabbarna i rätt brok i bakgrund. Har de inte haft lite svårt att tygla sina humör?
Andrea Enon, Romano Fenati och Max Biaggi.
Och sen är det också en spanjor som var i hetluften tidigare i år. Som ska köra som andra förare här.
Alonso Lopez då som körde Marc Vérez. Eller som kör Marc Vérez. Han fick ju starta från pitlane efter Brno-racet. Det måste ju vara till Österrike då han fick starta. Just för att han hade då hamnat i handgemäng i samförhållande med sin teamkompis. Eller det var någon funktionär eller vad det var.
Men du, om vi tar det här kronologiskt ordning. Max Biaggi, han och Rossi slogs ju någon gång här på 2000-talet.
Ja.
Någon kom upp med någon rivsår eller någonting och då fick skaka hand på nästföljande race. I Janone, vad var det han gjorde? Skallade inte han?
Jo, det var på Misano. Det var han skallade Paul Espargaro och hotade hela Spanien efter det.
Spanska maffian.
Ja, det var han. Alltså, den skyldige hotade ett annat land.
Ja, det var han själv som hade orsakat den här kraschen i sista svängen. Ja,
Romano Fenati behöver väl inte berätta vad han hittade på för hus. Han fick sparken i VR46. Han drog i bromsantaget Stefano Mansi förra år och fick kicken. Och så nu är han... Sista figur här. Ja, vad heter han då? Lopez.
Alonso Lopez.
Så slogs med sin teamkollega i sommaren.
Det är som en hel obsklass ska bilda team här.
Man får ta in någon anger management tror jag i det här gänget.
Ja.
Det känns så i alla fall.
Ja, eller så.
Ja, men intressant ändå. Jag tycker det är lite roligt måste jag säga.
Det kan ju vara så. Det är ju matematik. Det minus och minus blir plus till slut. Ja. Så det kanske är så man tänker.
Och dessutom så har de ju Canet i år som också är lill gangster.
Ja, faktiskt. Han har ju inte gjort så snygga grejer heller.
Nej, det har han inte gjort.
Ja. Nej.
Ja, vi följer det här med spänning om vi säger.
Ja, det
är väldigt intressant. Det kanske blir det här teamet som ingen törs kaxa mot överhuvudtaget.
Nej. Bad boys.
vinner rent hela säsongen. Ja, det är faktiskt spännande. Den här såpan fortsätter.
Det här
faktiskt.
Är
faktiskt bland de roligaste som har skett.
Det är faktiskt en rolig sak faktiskt.
Ja. Hörrni, tillbaka till MotoGP-mästerskapet. Är det dags att byta till det nu?
Vi heter ju MotoGP-podden.
Ja, det känns så. Marcus leder 98 poäng för Dovizioso. Vinales trea fortfarande. Där är lite jämnare sen bakom. Men det är ju Marquez och Dovi som det står om inför Thailand nu då. Och Thailand såg vi förra året. Det var just de två, etta, tvåa. Och sen var det dubbelt Yamaha bakom. Vad behöver Marquez göra nu för att säkra mästerskapet först och främst?
Ja, men han har ju 98 poäng, precis som du sa. Han behöver ta 2 poäng mer än Dovizioso. Och vinner han så är det klart. Blir han tvåa och har Dovizioso bakom sig så är det lugnt. Och så är det ju ner till, vad blir det, 7:e plats någonstans där. Då skiljer du mer sen.
Ja, det känns ju som att det är upplagt läge att göra och avgöra
det
här.
Ja, ja, plus alltså, att mästerskapet är ju redan klart, för att ingen skulle tro att Dovizioso kommer vinna alla tävlingar som är kvar, även om Marquez skulle bryta armen på första tävlingen. Det är ju för jämnt mästerskapet helt enkelt.
Ja, nej men alltså det är ju bara en tidsfråga. Det är ju 25, 20, 16, 13, 11, så att ja, det är ju kört för de andra, så enkelt är det. Det är bara en tidsfråga innan han kommer säkra. Men han före då vi på söndag så är han ny världsmästare.
Mm. Varför är han så bra för Marquez då? Vad är det som gör honom så exceptionellt?
Ska vi ta det i sista punkten här som handlar om Marquez? Ska vi prata om Thailand först?
Ja, det kan vi göra. Det kan väl jag berätta lite grann om.
Ja, exakt.
Jag har ju faktiskt varit där. Jag var ju där förra året på det första MotoGP:et. De har ju kört Superbike-VM där under 3 säsonger. Så att organisationen hade ju slipats till. Och föraren var ju väldigt nöjda med upplägget. Men vi flög alltså till Bangkok och övernattade där. Och innan vi tog från lokala Don Muang-flygplatsen inrikesflyg till Buriram. Som är en jätteliten flygplats. Och när vi kom dit var det stora Honda med Marquez och Pedrosa och Vinales och Yamaha och Rossi stort där på flygplatsen. Jätteliten flygplats. Och så var det för en halvtimmes bilresa bort till Buriram som är staden. Och banan är ju kanonfin. Den ligger ju tillsammans med en fotbollsarena, så att man kan säga att de delar parkeringsplatser. Så är det 100 000 på fotboll, eller vad det nu rymmer arenan, 50 000 på fotboll eller 100 000 på MotoGP, så använder man samma tillfartsparkeringar. Så att det är alla evenemang samtidigt där.
Men var du lika förvånad som jag då, förra året över kvaliteten på racet i MotoGP? För just Superbike-VM där, de racer som gick innan, det var inte så jämna race. I alla fall var inte mitt minne av det, utan det var inte den här sista svängen av görandet, utan men i MotoGP så hade vi hela kvartetten här som höll ihop ända till sista.
Jag ska inte säga att jag var förvånad, men visst, Superbike-racen har inte varit så superspännande på den banan, men här var ju det ett kanonrace. Och bortsett från tävlingen då, är ju också att på den här anläggningen bakom huvudläktaren, i alla fall första året när jag var där förra året, så var det var ju som att gå på MC-mässan i Älvsjö. Det var ju hur mycket saker runt omkring att se, och utställare och tillbehörsgrejer. Det fanns ju mycket att göra också. Så att jag kan faktiskt rekommendera att åka till Thailand och titta på MotoGP, men också samband med att man kanske stannar på semester och åker till en badort. För att jag var där 6 dagar, jag såg inga stränder eller någonting, utan jag var på MotoGP och sen åkte jag hem igen.
Men är det något att ta efter då för europeiska arrangörer med det här upplägget runt omkring, tyckte du? Var det sån nivåskillnad på det?
Ja, jag tyckte det faktiskt. Det var lite samma sak Suzuka 8 timmar som hade 40-årsjubileum. Då var det också en jättestor utställning. Det fanns hur mycket som helst att se när det inte hände saker på banan. Det var inte likadant mycket i år när det inte var ett jubileum längre. Men Thailand, ifall det var första gången bara, eller ifall det är generellt så här med motorcyklar och tillbehör och mycket att se på. Och jag hade ju fördelen att sitta på huvudläktaren. Det var ju 32 grader varmt och stekande sol, men vi hade ju tak. Så det ska man ju tänka på om man åker hit. Se till att vara där du får tak över huvudet. För det kan vara rätt jobbigt i solen när det är så varmt också. Och för förarnas del med den här värmen. Men otroligt välorganiserat. Jag tror de fick jättemycket beröm också i Thailand för tävlingsledningen för insatsen.
Men din upplevelse då, Andreas, vi satt ju tillsammans och kommenterade här. Vad tänkte du kring racingen och helgen där?
Jag tycker det var bra. Jag tycker det var bra race. Det blev ju jättespännande där med Dovizioso som låg tvåa, gjorde en attack på Marquez. Marquez kunde kontra tillbaka på innen och ta segern där. Gjorde ju gjorde han ju förra året, och samtidigt som Rossi attackerade lite på Vinales, det var också väldigt tätt. Dessutom Pedrosa, som hade kanske sin bästa segermöjlighet på den banan förra säsongen, gick omkull i kurva 4, in i kurva 5 tror jag någonstans.
Han gjorde en stark uppkörning tills han burpade. Ja. Han verkligen åkte i gruset.
Och sen så var det jämnare i de andra klasserna också.
Ja, i Moto 3. Då var det ju bowling i sista svängen där. Det kanske ni kommer ihåg. Just var Tambesecki och Martin höll på där.
Och det var ju mästerskaps... De som ledde och gjorde upp på mästerskapet. Och i Moto 2 var det ju Sky Racing Team och KTM som fightades.
Precis, de fyra förarna.
Ja, det var bra, det var bra rakt igenom.
Ja, det var bra race rakt igenom. Och det funkade även för Yamaha förra året. Och därför har jag stora förhoppningar att det ska kunna göra det för Yamaha även i år med det steg och de har tagit.
Vad blir förväntningarna då på den här racehelgen som väntar nu då?
Jag blir lika bra race som det var förra året och det har vi förhoppningar om verkligen. Så det är ju värmen, det är ju väldigt pressande för förarna. Men det är ju fuktigt också, det är inte bara att det är varmt. Det är lite som på Suzuka, väldigt så här varmt. Men jag tycker banlayouten är klockren faktiskt.
Jag tycker den påminner om Red Bull Ring. Och kan vara en anledning till att Ducke är ganska stark i det. Hård inbromsning där nere i kurva, eller kurva 2 då.
Mm, precis. Där Lorenzo gick omkull, eller?
Exakt. Mm. Och även in i kurva 1, stenhård där. Ser nästan likadant ut när man ger sig iväg där ut på den här långa raken. Precis som det gör på Red Bull Ring.
Men sen skiljer sig avslutningen. Den tycker jag vassare nästan här på i Thailand. Då, ja. När det finns lite fler möjligheter här i slutet.
Visst är det så. Men det påminner ändå om Red Bull Ring. Och det var kanske därför Marquez vann förra året också. För att han var lite starkare just sista sektorn.
Mm. Det finns ju lite asfalt att åka på utanför just det sista också. Där, när det blir tajt. Så att...
Vad vill du se då helst? Vad siktar du? Har du någon...
Nej, men jag vill se ett bra race. Mästerskapet som vi sa, det är ju bara en tidsfråga innan Marcus kommer säkra. Gör han inte det nu och förlorar då slaget den här helgen mot Dovi, så kommer han ju ta den senast i Motegi, gissar jag på. Så att, jag vill se ett bra race. Jag vill se att Yamaha har lyft sig, att de verkligen kan stabilisera sig nu uppe i täten. Jag vill se Petrucci komma tillbaka lite. Jag vill se vad Lorenzo kan göra. Se om han kan då förbättra sin bästa position den här säsongen, som är en 11:e plats. Det tål att betona lite extra. Och sen tittar jag lite på mästerskapsställningen här. Du sa Vinales här, men Vinales är ju femma. Det är Rins som har tagit över tredje platsen i mästerskapet.
Jag var lite snabb där. Eller men det är väldigt
tätt.
Kvar.
Det är faktiskt väldigt tätt här bakom Dovi. Det är Rins på 156, det är Petrucci på 155, det är Vinales på 147, det är Rossi på 137 och sen Quartararo då skuggar på 123. Så att det är tätt om förarna mellan de tredje platsen i mästerskapet.
Det får vara där man fokuserar kampen om då. För Dovis del då, känns den andra platsen någorlunda säker eller?
Ja, nej men självklart gör den det. Han har alltså dryga 50 poäng. 46 poäng har han och jag tror inte Dovi kommer att tappa andra platsen, utan det kommer bli tredje raka silvermedaljen för Dovi.
Ja, jag hoppas på race som kan där förarna nu kan släppa lite, kanske inte den här helgen redan, men det, vi går in i den delen av säsongen där det, om då Marcus blir klar världsmästare, sen fortsätter i och för sig kampen om placeringarna bakom, men att man är lite mera race för race, att förarna tänker lite mer race för race, så att det kan bli jämna och spännande race hela vägen in till finalen i Valencia faktiskt.
Det är väl Phillip Island, det är ju ofta roliga race. Thailand, där fungerar ju alla hojarna, såg vi förra året. Phillip Island brukar ju ducka historiskt, ha lite trassel med, och sen Malaysia, där kommer ju ni vara på plats också. Det kommer ju bli spännande. Och ni har väl aldrig varit på den banan förut?
Nej, det blir nytt. Det blir helt nytt. Så att det blir himla spännande att se.
Jag tror spännande resa dit. Med 5 ungar och 4 vuxna.
Det är kanske det som är det mest spännande.
Det är det jag menar.
Ja, faktiskt. Nej, fortsatt liv i mästerskapet får det gärna vara efter helgen. Men med stor sannolikhet så är det ju inte så. Utan jag ser fram emot jämnt race återigen. Men du, Andreas och Sandy. Sista punkten. Mark Marquez. Han kan alltså säkra mästerskapet redan med 4 race kvar. Och i praktiken så känns det som att mästerskapet redan är hos honom. Det är väldigt mycket som ska till om Dovi ens ska köra in de här poängen på 5 race-helger.
Exakt. Nej, men mästerskapet är hans. Och i så fall, precis som du sa, hans 8:e i karriären, hans 6:e i MotoGP, hans 4:e i rad. Det är ju dominanta siffror, det går inte att säga någonting annat. Och jag tycker nog att den här säsongen han har gjort nu, 2019, är kanske hans bästa i MotoGP, även fast 2014 tog han 10 raka segrar. Men det känns ändå som att han är som bäst just denna säsongen. Jag tror att detta är hans bästa säsong i det här motståndet som är just nu.
Det som vi kan konstatera är att han har ju slutat göra de här vurperna på varje friträning. Alltså det har ju varit 2 nu på slutet, men innan dess var det ju många när han inte var omkull överhuvudtaget på helgen. Förut har han ju legat sandfålla minst en gång varje helg i alla fall. Och han har ju kommit undan med det. Jag bara väntar på att han ska bryta armen, göra som Espargaro. Pang, oj det gick av. Men ja, det är lite gummigubbe upp igen till plåstrar.
Men jag hör det från alla man pratar med, att jag bara väntar till han slår sig, för det går inte krascha så mycket, men han slår ju sig aldrig.
Nej, det är märkligt. Men det gjorde ju inte Rossi heller förrän han bröt benet på Mugello 2010. Fram till dess hade ju han inte missat ett MotoGP-race under hela sin MotoGP-karriär.
Nej.
Han har ju startat alla tävlingar.
Ja,
men visst är det någonting med, jag tycker det var så tydligt exempel i våras där på Le Mans när Marcus räddade, det var ju inledningen på helgen, han räddade ju den här som såg ut att vara en krasch på riktigt i garagevär på friträning. Och sen kommer Lorenzo och gör en väldigt liknande grej och han kraschar ju, han ser man att han ska krascha flera moment innan.
Ja, så var det.
Ja, det var som skillnad i själva förloppet där på samma kurva.
Man kan väl konstatera så här, Mark Marquez har en förmåga som inte många andra har. Just att kunna åka med de här nedläggen och de här framljussläppen och ändå kunna kontrollera dem. Han har ju någon känsla av att vrida tillbaka styret när det viker sig och både alla vi tre har fått framljussläpp och grejare, men det är ju hjärtat i halsgropen varje gång och det är ju mer tur än skicklighet. Jag menar, någon gång så har ju medvetet vridit tillbaka styret och det har börjat greppa igen, men det är ju mer tur än skicklighet fortfarande. Men han verkar ju ha det här som en rutin att kunna åka och få de här framljussläppen och hämta hem dem.
Ja, plus att han klarar sig utan skador. Men mycket är just också hur han sitter på cykeln och hur långt ner han är och hur långt in han är mot kurvan. Och det blir inte särskilt, många krascher blir inte särskilt många, det blir inte något fall egentligen, utan det är ju, han är ju redan i asfalten.
Ja, tittar man på hans krascher så ser de ju likadana ut allihopa. Det är med fullt nedlägg i princip i inblåsningen. Och de är ju ganska odramatiska.
Ja, det är väldigt sällan när han är upp och ner i luften som man ser bilder på Lorenzo ibland då, när fötterna pekar upp på månen och 3 meter upp. Utan nej, det är lowsiders. Och det är väl hans smala lycka då. Lite. Plus att han är rätt satt kille. Jag kan tänka mig Loris Bass hjul av en cykel. Då kan du ju gå av tentakler hur mycket som helst.
Det är ju skillnad på 30-40 centimeter där på längden. Minst. Ja. Nej, men det är många faktorer där som gör Marcus. Och jag är också inne på din linje, Andreas. Att det kanske är hans bästa säsong sen han kom till MotoGP. Just med det färre misstag. Det är ett jämnare motstånd. Och han gör det här bara, han gör bara rätt hela tiden. Det är ju bara att titta på hans resultat här under året. Det är nollan som du nämnde där, Sandy, i USA. Och sen är det 1-2, 1-2, 1-2 hela tiden.
Ja,
det går inte att ro på en sån förare.
Och vi nämnde det i inledningen också. Vi visste ju inte hur stark han skulle vara. För han kom ju nyopererad till säsongen. Men det har vi inte sett någonting av. Han har inte varit hemma den sekund av det, känns det som. Utan han körde på som vanligt.
Ja. Nej, men visst är det så. Men om vi tittar lite framtid för Marcus då, det jag tänkte vi skulle diskutera. Vad tror ni framtiden? Han har kontrakt över 2020. Sen går de flesta förra kontrakten ut. Vad tror ni att Marcus tar vägen? Vad gör han för någonting?
Jag tror han sitter kvar i båten. Jag tror inte han kommer söka en utmaning som Rossi när han gick till Ducati bara för. Och jag tror Honda har råd att betala honom för att vara kvar i båten helt enkelt.
Ja, supersvårt. Han verkar ju fortsatt vara motiverad att vinna. Det finns ju ingen svacka där. En säsong till då. Och sen ligger egentligen ligger ju allt öppet för hans del. Men det finns ju så många exempel på där de här cykelbytena och teambytena har gått åt skogen också. Till de toppförare.
Sarko.
Ja, Sarko till exempel. Eller Lorenzo nu senast. Då, eller svårigheterna som du nämnde där med Rossi och Ducati och det är inte bara att, och det är inte som om man köper en gatcykel man kan gå och provköra här, utan det blir, man köper ju verkligen grisen i säcken.
Ja, nej men,
så det är större chans, som du säger där, Sandy, att han sitter kvar. Ska han prova något nytt? Ja, då är det ju, i så fall så tror jag att han har någon baktanke där kring att få med Alex Marquez på samma båt, om man säger.
Ja, det är ju en möjlighet. Det är absolut en möjlighet. Nej, men
för de är ju tajta som bröder, menar jag. Att de, ja, men det är de. Att han, beroende på vad Honda kan erbjuda eller något annat fabrikat, att han skulle byta av den anledningen då.
Yamaha kommer han inte gå till, det kan vi konstatera.
Så låter det ju, så ja, i alla fall.
Det kommer det inte bli. Nej, men jag är också inne på det, att jag tror heller inte att han kommer att flytta på sig. Jag tror han kommer vara kvar hos Honda. Och å andra sidan, vad har Honda för alternativ?
De har ju inga alternativ. De får, det är som du säger där, Sandy. De kommer ju få bjuda er högt. Ja. Det finns ingen limit för vad de kommer få betala för honom.
Nej. Han vinner åt dem och de har Repsol i ryggen. Det finns hur mycket pengar som helst att erbjuda honom samtidigt. Så att,
och samtidigt är han ju värd det också på något vis.
Ja, ryktet säger ju att han tjänar någonstans runt 12 miljoner euro den här säsongen från Honda helt enkelt. Sen har ju sina egna sponsorer, Red Bull bland annat, och säkert massa andra sponsorer. Men jag tror också att de kommer få betala Marquez vad det kostar, för att de är illa ute om inte Marquez kör en Honda. Riktigt illa ute. Dels släpper de en förare som skulle kunna vinna på vilket annat märke som helst i princip. Och dels har de typ ingen som kan köra Hondan med de tätpositionerna som man kan göra.
Nej, det glömde jag faktiskt här. Det där har vi snackat om tidigare. Det tror jag däremot också om Marquez, att han är ju den förare som skulle kunna anpassa sig kanske lättare med sin den här dirt track bakgrunden och den här sladdvanan, och ja, jag tror också att han skulle faktiskt kunna köra flera märken. Sen om man ska bli världsmästare direkt, det är ju frågan.
Ja, men han överraskade oss 2013. Vi var ju alla överens om att det här är en kommande stjärna, men nu ska han stå på tillväxt i skuggan av Dani Pedrosa under det här första året. Det gjorde han ju inte.
Det gjorde han inte. Han gjorde bra resultat, men han var ändå i skuggan av i halva säsongen. Sen både Pedrosa och Lorenzo, som egentligen skulle vinna det mästerskapet det året, de gjorde ju bort sig. De kraschade ju hejvilt och skadade sig på olika ställen.
Det var Assen och Sachsenring. Assen
för Lorenzo, Sachsenring för Lorenzo. Pedrosa kraschade ju på Sachsenring också.
Och Motegi sen kanske också.
Och sen Motegi och Laguna Seca var de ju halvskadade båda två liksom, och allt möjligt. Så att de gav ju egentligen, lite överdrivet, men första året Marquez vann, alltså 2013, de gav ju bort mästerskapet lite.
Ja, spännande och kul mästerskap det året faktiskt. Det gjorde på finalen när Lorenzo gjorde allt för att Marquez nå den där tredje platsen som han behövde nå.
Det gjorde han.
Så att jag Pedrosa till och med gjorde han under det racet.
Ja, nästan på gjorde han faktiskt det. Mm. Nej, det var hård psykade Marquez i år, körde på bakhjulet sådär inför provstart och lite sådana psykningar, höll Lorenzo på med det. Ner tempot.
Spännande. Nej, men det är många saker sammantaget som gör Marquez så stor som han är, men jag är mer inne på din linje också, Sandra, att han sitter kvar och trissar upp lönen, och sen tror jag att det är motivationen i slutändan som avgör hur länge han fortsätter åka.
Det är en sak som jag är lite nyfiken på när jag ändå har jag på tråden. Den här fejden med Rossi, har den klingat av? Vad är det sen 2015, det där året när de fällde varandra i Sepang? Det var ju tillbaka i Argentina. Så att...
Vet du vad? Jag väntar på en ny stor händelse faktiskt.
Mellan de två?
Ja, jag känner att den hänger i luften. Och jag känner att den här gången så kommer Marquez inte vara så tyst som han ändå har varit senaste tiden.
Nej, du tänker också efter, det blåste ju igång lite grann igen på Misano.
Ja, det gjorde jag. Då var ju Marquez ganska tyst om läget. Rossi sa väl vad han tyckte och alla hängde på. Men Marquez var ju mer tyst. Och jag bara väntar på en ny stor händelse dem emellan, och att Marquez helt enkelt går bananas och liksom får upplopp för sina känslor för allting som har hänt de senaste 4 åren.
Ja, spännande. Lite kul är det ändå att det blir såpopera även i motorsporten.
Ja, jag står och funderar här. Rossi vill ju inte, han är inte pigg på att det är just Marquez som är den nya kungen på något vis. Och det har han ju varit ett bra tag nu.
Ja, men så är det. Och På något sätt är det fel taktik att försöka psyka Marcus. Det funkar inte. Titta på, vi kan ta det bara lite generellt. Kolla på när Rossi försökte där ändå i Malaysia 2015. Och psyka honom och sa vad han hade gjort på Phillip Island. Och sen gick det som det gick i det racet. Sen har han vunnit VM, Marcus, 2016, 17, 18, 19. Funkar rätt dåligt.
Rossi är ju väl listig som en rev tidigare, men den här gången bet han sig i svansen när han kom med det här utspelet att han hjälpte Lorenzo och verkligen anklagade honom för det. Och, ja.
Men det tråkiga hela är ju sen svansen runt omkring där med fansen och buandet på pallen. Och det, sånt där. Det där tycker jag tar bort. Jag vet inte om du blickar tillbaka, Sandy, som har ännu längre bakåtperspektiv än vad jag har. Det har inte funnits för.
Det har inte gjort. Det har
men,
inte gjort.
Men titta ändå på hans psyke där. Efter de här incidenterna i slutet av säsongen 2015. Och han har ingenting med mästerskapet att göra. Han blir trea i mästerskapet det året. Från det hatet som han fick där i slutet av den säsongen av alla, han fick skaffa livvakter, det var handgemäng med italienska journalister och allt möjligt på hans gård och allt vad det var. Från det och komma tillbaka och vinna 4 raka titlar.
Ja, starkt psyke. Det är ingen snack.
Det är extremt starkt psyke. Extremt starkt psyke.
Mm, det är det faktiskt. Ja, det kanske är den stora faktorn till att han har de här mästerskapstitlarna också. Psyket och oviljan. Eller han kan ju knappt... Vi får ju faktiskt komma ihåg det, att han har ju verkligen hatat att förlora Marcus hela tiden. Alltså, det är ju seger eller... Ett tag var det ju seger eller ingenting. Det var ju det som
exakt.
Var...
Och mästerskapet, det känns som fortfarande att när hjälmen är av och presskonferens innan helgen och innan det har dratt igång... Ja, men då är det mästerskapet som gäller. Men sen på söndag klockan 14.00 när hjälmen träs på, då är det helt ointressant.
Då är det bara vinna.
Då är det bara vinna som gäller.
Det sa han ju själv i någon sån här intervju efter dig. Så att jag borde ju ta det lugnare, men jag är ju Mark Marquez.
Ja, nej, men det är ju det. Han provar alltid. Den enda gången som jag har sett att han har gett sig, om man nu ska säga så, det var för 2 år sedan. I Malaysia, i regnet där, när Dovizioso vann och Marcus blev 4. Han kunde säkra mästerskapet då. Men istället så valde han den 4:e platsen. Det skilde 25 poäng till de kom till finalen. Och sen så, ja, blev det ju, då var det ju klart egentligen. Men det var ju ändå spänning. Det är enda gången jag har sett honom tippa av.
Ja, det kan ju finnas förklaring. Kanske hade det ont. Det vet man ju inte.
Liksom. Ja, eller så tänkte han på mästerskapet en gång av 200 starter eller vad han hade nu.
Mm. Ja. Ja, intressant. Vi lär ju få upplösningen här sannolikt under kommande helg. Är vi redo? Är vi färdiga? Är vi uttömda nu?
Ja, men nu får det vara bra. Nu vill jag, ja, men nu vill jag gå live.
Jag har en grej till er. Ni är experter på road racing här generellt. På den här listan så har jag faktiskt ett namn som har startat. Det är Superbikes VM-ställning. Ett namn som har kört i MotoGP i år. Vem är det?
Ett namn som har kört MotoGP i år.
Ja, utav som är med av dem som har tagit VM-poäng i Superbike. Ledtråd. Han är från ett spagettiätande land. Hans motorcykel är röd. Han är polis.
Ja, Pirro.
Där kom det. Ja, Michele Pirro har faktiskt tagit 10 poäng i Superbike VM. Jag såg ju honom på Misano nu sist när jag var där och lite kul att en testförare ändå gör så bra ifrån sig som han gör.
Jag vet inte, han kör italienska mästerskapet också.
Ja, och där kör han backning. I Superbike.
Ja. Vi lär kanske få se mer av honom under säsongen. Jag vet inte om det är något mer inplanerat just för Pirro.
Tror inte det. Kanske finalen. Jag tror de bara får ha 3 stycken wildcard.
Är det inte 5?
Nej, 3 tror jag. Okay. I fabriksstycke.
Okej, det är olika. Fem på de här utan konstruktionspoäng, va?
Ja, exakt. Så kan det nog vara. KTM. Och det är ju KTM Aprilia. Ja. Sista fråga då innan vi avslutar den här podden.
Jag ska också slänga in den sen. Vad ska du käka till kvällsmat efter det här?
Ananas.
Säg din fråga nu, sen så ska vi avrunda.
Okej. Vem vinner i Thailand? Sandy?
Det är jag, Marcus.
Vem vinner i Thailand, Tobbe?
Det var svårt igen. Jag säger Dovizioso.
Ja, jag säger Marcus också.
Man kan säga så här, Thailand är ett Honda-land. Alla åker en liten kubb. Och det var kul att Marcus vann där, för att han hade mest fans på läktaren. Det är ett Honda-land med alla de här Honda-skotrarna.
Ja.
Mm. Ja, okej, okay, jag sticker ut här då. Ja, säger
vad vill du ha mer då? Du skulle ha sista ordet.
Det var just för att jag skulle käka till kvällsmat för att bryta av, för att bryta av den. Nu kan inte jag hålla tråden längre. Jag är för trött.
Nej.
Vi bryter. Och så tycker jag att du följer oss på våra kanaler.
04:45 är det som gäller för FP1. Och sen startar racet på söndag 09:00.
Det är bra, det är
08:30.
Bra. Det är bra tid.
Morgonkaffet, perfekt.
Mm. Tack för oss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.